Precis, då kör vi. En podcast om affärsutveckling.
Hallå Helena.
Hej.
Hej, nu sitter vi i hotellrummet i London och har gjort ännu en dag på Advertising Week. Ja. Och lyssnat på en massa intressanta föredragshållare. Och så har vi hunnit njuta lite av vårsolen. Det har varit superhärligt väder i London.
Ja, det märks att England och Storbritannien ligger några veckor. Eller kanske till och med en månad. Före sig.
Ja.
Det är lite varmare här.
Ja, och det här kanske inte blir så lång podd, men vi vill gärna plocka upp några ämnen till som vi har varit och lyssnat kring. Och då var ett av de ämnena som vi lyssnade ganska mycket på var native advertising.
Mm.
Och vi ska börja förklara vad menar vi med det begreppet?
Ja, native advertising är ju, som man kanske hör på namnet, just native. Att det hör hemma där på en plattform. Det smälter in i omgivningarna. Så det är alltså ett innehåll som är skapat i, oftast då i syfte att sälja en vara eller produkt eller tjänst. Men man har gjort det på så sätt att det känns väldigt naturligt för den plattform som det är på.
Mm.
Och när vi pratar native så pratar vi faktiskt online.
Mm.
Och det kan vara i video eller i text eller bild.
Ja.
Men just att det hör hemma där och att det känns som att det känns naturligt på plattformen. Det är det som är native.
Ja. Och en native, en annons kan till exempel också ligga på en tidningssida.
Ja, det skulle kunna göra.
Ja.
Och det är ju så här, vad har tidningssidan då för syfte? Det är ju informera kanske framförallt, komma med nyheter. Då gäller det att det inte är bara en pressrelease utan att det är faktiskt en artikel av värde.
Mm. Och det var ju också någonting som de pratade om. De hade ju publicister med i sin panel där man pratade om det. Och svårigheterna från deras håll sett att hantera detta på ett bra sätt. Och verkligen att den typen av marknadsföring, att den smälter in och ger ett värde till nyhetssidan.
Ja, alltså jag tycker att det är viktigt. Nu kommer vi väldigt snabbt in på det här. Men jag tycker det är väldigt viktigt. Att native, som du säger, att det smälter in. Mm. Att det känns som naturligt. Men det ska också vara tydligt att det är... jag tycker inte man ska försöka lura kunden att det är en annan avsändare. Så står det i Aftonbladet en artikel så och Telia ligger bakom då, till exempel, som det har varit mycket nu.
Ja.
Då tycker jag att det ska vara tydligt att det faktiskt är ändå ett samarbete med Telia.
Ja.
Så att inte kunden känns lurade. För då förlorar man... förtroendet. Och det kommer vi in på lite senare. Ja. Det är så viktigt.
Men,
men just det att det smälter in. Att det känns naturligt. Och där tror jag. Till exempel om man gör någonting på YouTube. Att det ska kännas roligt. Eller underhållande. Eller det ska ha något form av värde. Ja, det ska ha något värde.
Ja.
Och där tror jag att så länge som man lyckas. Fylla de kraven som finns. På plattformen. Att det faktiskt är på riktigt. Det handlar inte bara om att man ska informera om en produkt precis som alla andra. Utan man kommer med något helt unikt och nytt. Eller man kommer med en väldigt rolig vinkel. Så länge som man liksom lyckas uppfylla det kravet. Så tror jag faktiskt att de flesta kan ta ganska mycket reklam. Alltså att det kommer avsändaren är Telia. Eller att det är ett bindmärke eller tampongmärke som vi såg exempel på.
Ja.
Att man
liksom och det sa de ju också att de här native annonserna de har både att konsumenterna vill läsa det men också att man har ett högt förtroende för dem. Vi fick ju se det som gjorde att man fick väldigt lust till att göra saker. Vi fick ju se en hel del exempel. Bland annat ett företag som heter Tasty. Och det här Tasty, de visade ju egentligen på ett väldigt enkelt sätt sina olika maträtter.
Mm. Jag tror verkligen att de flesta som har Facebook idag har sett ett Tasty, att man kanske inte har reagerat på det.
Nej.
Men Kit har ju gjort det här KIT.
Mm.
Har gjort direkt copy. Så har du inte sett Tasty så har du antagligen sett Kits version av Tasty. Mm. Så att, nu när jag lyssnar på det här och tänker på det och går in på Facebook så kommer det antagligen vara det första som kommer upp.
Ja, och det var ju, när man tittar så här utifrån, så det var ju videoformatet. Ganska enkelt, men man var ju enormt duktig på att bygga upp kontakten med sin målgrupp.
Mm.
Som då skickade tillbaka bilder eller videosnuttar där de hade lagat rätterna och så här. Nu kommer jag inte ihåg vilka volymer, men de hade ju jättemålgrupp på detta.
Det var ju miljontals.
Mm.
Men någonting som jag tyckte var intressant återigen, och vi har ju pratat om video i förra podden.
Mm.
Men då sa ju han som var från BuzzFeed, han sa ju att vi valde att göra det just för att öka viewability som Snapchat ifrågasatte och som Google idag tryckte på att det var jätteviktigt.
Mm.
Han sa att just för att öka viewabilityn så gjorde de det fyrkantigt för att man skulle slippa att flippa telefonen.
Ja.
Och det ska vara så enkelt som möjligt att titta på. Och då, det fick mig faktiskt att tänka efter nu att om man tittar på Facebook så är ju nästan alla videos faktiskt fyrkantiga.
Mm.
Det är inte så många som har den här filmstrippkänslan liksom med svart.
Nej.
Utan det är väl ett format säkert som man ska kalla det. Men
ja.
Just det att det är fyrkantigt.
Ja, och då passar det bra i mobilen.
Mm. Vi ska snart lämna native, men innan vi gör det så skulle jag vilja prata om någonting som jag var lite besviken på att de inte tog upp i den här panelen med journalister.
Okej.
Okay. Och det är att de inte alls diskuterade det här integriteten av journalism, tidning. Och det är kanske löjligt att prata om det idag. När vi pratar om, för det var ju tidningar i klass med Aftonbladet. Och det kanske blir dumt att prata om någon slags journalistisk integritet där. Med tanke på hur mycket reklam som existerar. Men just, för där påpekade ju, där tyckte ju de som kom från tidningen att journalister skulle skriva materialet som skulle existera då. Alltså det här native-materialet från företaget. Företaget bara skulle komma med information.
Mm.
Men jag blev lite besviken att det var de pratade inte om just det här att, men vad innebär det att vi sätter en journalist på att skriva reklam för liksom hela tidningens journalistiska integritet. På något sätt tänkte jag att man ska särskilja säljavdelningen som säljer liksom banners och vad det nu än är med journalistiken som egentligen är säljavdelningen bara där för att möjliggöra att journalistiken ska fortsätta existera. Ja. Och det har jag inga problem med. Men just det här att jag tycker att reklamare ska hålla sig med reklam och journalister med journalistik.
Ja, och det kanske de i och för sig menade. Men de hade ju en diskussion där jag reagerade lite. Och jag vet att du också gjorde den. Där man sa att journalisterna skulle vara bättre på att skriva den här typen av texter. Och för att man var journalister. Men då vet jag, där var ju någon som invände då och sa att det finns ju faktiskt en hel del. Det finns ju specialister och kunder som är ofantligt mycket bättre på själva området.
Ja, precis. Ja, och jag kan ju förstå, de menar väl på att journalister känner sin sina läsare.
Ja.
Men samtidigt så borde väl en duktig marknadsavdelning, hoppas jag verkligen, känner sin, på ett företag känner sin målgrupp.
Mm.
Annars så har man ju inget där att göra.
Nej.
Så det tycker jag blir lite, och precis som du säger, just det här att speciellt när vi pratar B2B-företag och vi pratar native, och det ska vi säga att native och B2B hör verkligen ihop. Alltså det känns väldigt naturligt. Det blir väldigt självklart att speciellt när vi pratar native i textform till exempel, att ett B2B-företag är experter inom sitt område. Det är ju inte konstigt om du säljer jetmotorer. Det är väl klart att du är en av experterna på det. Jag hoppas att du är det, annars är vi ju väldigt oroliga när vi ska flyga hem imorgon. Det blir inte konstigt att du blir en röst i samtalet. Så att säga. Ja, jag ville bara liksom påpeka det. För jag tyckte att
Men jag tror att precis som man i andra sammanhang har skilt den journalistiska delen och marknadsdelen av tidningen, så skulle man ju kunna göra det i det här perspektivet också. Men ja, det är en, och jag tror att det är lite jobbigt för tidningarna. Så upplevde jag också att man
ska publicera saker utifrån. Man kände att det tummar på integriteten mer.
Ja. Det kändes lite svårt. Men, men samtidigt som man då tror jag också är helt övertygad om att den här typen av annonser ger betydligt bättre payoff till de som köper dem än en banner-annons. Ja. Eller...
Det är klart att om KPI:n är en helt... Alltså... ROI:n heter det.
Mm.
Ja. KPI, ja, det är helt annat. Att ROI:n blir mycket bättre, då är det klart att det är mycket roligare att sälja det också.
Mm.
Så att... intressant med native.
Och när vi ändå pratar om native, så var vi ju på ett annat seminarium idag som pratade om förtroende.
Som känns väldigt viktigt som inom känns, native.
Känns jätteviktigt, och där då native, där man säger att native-annonsen faktiskt har ett väldigt rätt utformat, har det ett högt förtroende hos målgruppen.
Mm. Och fel så är du rökt.
Och fel så är du riktigt rökt, ja. Och det känns väl, och jag kan känna att det är ju väldigt många seminarium som har nuddat vid förtroendet. Och att man verkligen, ska den framkomliga vägen i de digitala kanalerna och i det stora bruset som finns, är att skapa
relation.
Är att skapa relation. Mm. Och för att få till relation så måste du skapa ett förtroende. Och man hade ju det var ju Howard som hade till och med en liten formel för förtroendet.
Mm-hmm.
Och där det som tog bort förtroendet var om företaget var för själv, koncentrerat på sig själv.
Sitt eget värde. Ja.
På sitt eget värde. Mm. Och då sjunker det dramatiskt. Mm. Och det är ju en tankeställare, att har vi bara fokus på oss själva, våra egna produkter, så bygger vi inte speciellt högt förtroende i vår målgrupp.
Och jag håller helt med, och det låter ju så logiskt, och många sa ju, eller det vi har hört är ju att mycket av det här beror ju på millennials. Vi tål inte skit liksom.
Nej.
Det är så. Vi vill ha raka kort och ärlighet. Och jag tror att det här kommer åter in på det här mänskliga värdet. Just att du vill inte hänga med en kompis som bara pratar om sig själv.
Nej.
Du vill inte hänga med en kompis som pratar skit om dig. Alltså så här. Utan du vill hänga med en kompis som ser dig. Men som också, alltså så här, det är lite ge och ta såklart. Och är den kompisen tillräckligt bra kompis, så kan ha sina dåliga dagar, då förlåter du ganska mycket.
Mm,
liksom.
Mm.
Och det jag tycker det känns uppenbart, men det känns också som någonting som vi inte alls ens har börjat, alltså att vi måste börja jobba på ännu mer.
Mm. Men där tycker jag är en intressant koppling. Om vi pratar om millennials som är runt, som idag är runt 18 till upp mot 30, den gruppen, och att de har väldigt stort inflytande. Det är ju de som är i, de är ju en stor målgrupp i de digitala kanalerna, och de konsumerar enormt mycket innehåll och de sållar. Och jag tror att det är i den här sållningen att då krävs det en hög nivå av förtroende för att du inte ska bli bortsållad. Och sen kom det ju fram en intressant synpunkt som inte jag har hört tidigare. Och det är att den här generationen, din generation, att ni fungerar väldigt mycket som en informationsbas för en andra generationer, för föräldragenerationen, för far- och morföräldrar. Och det betyder ju, samtidigt som ni pratar mycket med varandra, samtidigt som ni rekommenderar produkter och tjänster till varandra. Och det betyder ju att ni blir som en liten sambandscentral där med stort
nätverk
och där ni tar in mycket information och vad ni tycker får stor betydelse. Det är väldigt intressant.
Verkligen, och det betyder att förlorar man millennials förtroende så tappar man inte bara millennials.
Utan
man tappar
också
föräldrarna, man tappar morföräldrarna, farföräldrarna.
Ja.
För ska mormor och morfar gå och köpa en ny tv så ringer de nog sitt barnbarn eller sitt...
Ja.
Liksom. Säger de att no way, köp inte den här tv-apparaten, de är skit, då är det ju körd.
Ja.
Så att,
Och det där är ju, men också det som flera poängterade, att ni pratar mycket med varandra. Att just att rekommendera restauranger, att överhuvudtaget, ni går inte till auktoriteten så att säga.
Nej. Men då kommer vi åter in på en annan podd som vi har pratat om, just The Power of the Customer.
Ja.
Och då känns det ju väldigt naturligt då att många företag byggs på just recension. Alltså så här, hur viktigt det är som TripAdvisor är jätte... Nu när jag tittar liksom, vad ska vi gå och äta restaurang, då är det TripAdvisor som gäller.
Mm.
När man ska boka hotell tittar man kanske på Momondo och så vidare. Så att det känns ju, det är ju verkligen någonting som
är... tjänster som är Airbnb och så, de är ju helt uppbyggda på recensioner.
Precis, och det blir ju liksom någonting som har datoriserats men som faktiskt sker organiskt. Det är bara att någon har varit tillräckligt liksom medveten för att se att det här är någonting att bygga någonting på.
Ja.
Så att,
Det är någonting att fundera kring. Men överhuvudtaget diskutera hur man som företag och som ett varumärke, hur man bygger upp det förtroendet hos sin målgrupp och odlar det och inte då titta så mycket in på sig själv.
Nej, och det blir ju nästan lite navelskåderi, och det blir ju också svårt att faktiskt, tänker jag, om man då ska göra någonting som är native, som är intressant, om man då bara tittat, petat sig själv i naveln liksom och varit såhär, nu ska vi prata om oss själva, då blir det väldigt svårt att göra någonting av innehåll.
Ja.
Då blir det ju ett produktblad i princip.
Mm.
Eller det blir en pressrelease.
Mm.
Och det vill ju ändå inte tidningarna ha, och det passar ju absolut inte på Facebook.
Nej.
Så att det gäller verkligen att blicka utåt om man ska lyckas med att nå sin målgrupp.
Absolut. Och då har vi en fin krok egentligen till Google och en av deras chefer som pratade kring Google Analytics och hur man försöker förbättra analysverktygen.
Mm.
För det handlar ju väldigt mycket om att förstå vad målgruppen och vad kunden vill.
Ja, och förstår. Och det är ju ett exempel som jag tyckte var så himla tydligt var när han lyfte Hilton Hotels.
Mm.
Att de såg, det här kom från USA då, men då såg de att vid snöstormar så vad heter det, blir folk väldigt stressade. Då behöver de ju hotell för att man vill inte sova på en bänk och flygplan blir inställda och så vidare. Och då såg de en lucka där, en fantastisk lucka där de skulle kunna liksom få väldigt god kundrelation och liksom och de skulle få ökade intäkter såklart för att folk skulle välja dem. Ja. Om de då lyckades vara tillräckligt snabba på bollen.
Mm.
Men vid snöstormar så funkar ju ingen av de vanliga erbjudandena.
Nej.
Men, eller liksom när flygplatsen då blir inställd. Mm.
När flygturen blir inställd.
Ja, precis. Så det de gjorde var ju att dels ha sin egen data på kund. Liksom kring sina kunder, utforma ett erbjudande för om det skulle liksom, om flyget blir inställt så har vi ett färdigt erbjudande tillsammans med data från flygverket eller
luftfartsverket.
Ja, precis. Ja. Och det tillsammans gjorde att så fort ett flyg blev inställt så kunde kunderna i, oavsett om det var Detroit eller om det var Miami eller New York, så var det Hilton som var
alternativet.
Ja. Ja, och det blir väldigt tydligt just hur mycket data kan hjälpa oss att bli mer mänskliga.
Mm.
För att jag tänker att de känner säkert väldigt stor tacksamhet så fort man kliver in. Åh gud vad skönt att jag fick ett hotellrum.
Liksom. Ja. Och det blir ju också på ett positivt, du använder ju datan för att skapa ett positivt erbjudande.
Mm.
Till skillnad från, vi hörde under något annat seminarium där man pratade om hur du kan överskölja konsumenten med reklam vid fel tillfälle. Du har precis köpt ett par skor och så då får du reklam för skor eller någonting annat väldigt intensivt så att säga. Och där det inte känns relevant för du har ju redan köpt.
Och det är ju jättekonstigt. Och det tycker jag händer ofta. Framförallt när det gäller mailmarknadsföring. Ja. Det tycker jag förstår inte riktigt hur företag tänker där.
Det är ju någonting att fundera på.
Men det är lite som att man ger, lite som tidningar, att det är bara prenumeranter som får eller det är bara de som inte är prenumeranter som får fördelarna så att säga. Så sitter man där själv som prenumerant och måste betala dubbelt så mycket.
Ja.
Och jag tycker det blir liksom ett feltänk där man liksom premierar och man bara tänkt fel helt enkelt.
Ja, för då det behöver ju egentligen vara ett följderbjudande då
att
man
eller bara skriva hur känns skorna? Ja. Sitter de bra?
Ja.
Är det något fel på dem? Kom in i våran butik imorgon.
Precis.
Och så får du ett nytt par eller så provar vi ut ett par, alltså så här, kolla, jag vet inte, vad som helst skulle vara bättre än att erbjuda dig att köpa ännu mer skor.
Ja. Nej, det är också något verkligen att tänka på. Vad man pratade, vad Google-chefen, analyschefen pratade kring väldigt mycket också, det var ju att använda information från flera kanaler, att egentligen...
Ja, men som Hilton.
Som Hilton och att det är inte alltid så att det viktigaste att du äger datan utan att du helt enkelt använder datan för att förstå målgruppen på ett bättre sätt.
Precis. Och det är ju så att data, återigen som vi pratade i förra podden, så är ju data så otroligt viktigt för oss idag. Och är ju ett av de, alltså för idag förväntar sig målgruppen alltså att det är en personlig service, även om det är, oavsett vilken touchpoint det är. Även om du inte träffar en person liksom på riktigt, så förväntar man sig att det ska vara unikt liksom. Det du får, de erbjudandena som du får av ett företag måste anpassas in i den vardag och verklighet du har. Söker du ett par vinterkängor så är det de erbjudandena du vill se.
Mm.
Och söker du på ett par sommarskor så är det de du vill se. Du vill inte se några vinterkängor överhuvudtaget.
Nej.
Och det tror jag verkligen att datan kan hjälpa oss. Ju bättre vi blir på att veta vilken person det är som kommer till oss vid de här olika tillfällena och vad de söker liksom.
Precis.
Så kommer vi bli troligare och troligare att vi kommer komma till en affär liksom.
Ja, absolut. Vad man sa också och vad som är viktigt för mig i tankarna, det är ju att det här förändras så oerhört snabbt.
Mm.
Så om vi har ett beteende hos vår målgrupp idag så betyder inte det att det är detsamma som gäller om 6 månader. Och det talar ju också för hur viktigt det är att följa hela tiden.
Mm. Men och det, för det tänker jag att det är så lätt att man fastnar vid vissa, vad det är man ska mäta. Mm. Att man säger så här, men vi som företag behöver vi mäta det här. Och så radar man upp en lista.
Mm.
Men att man också liksom är så pass, alltså man förstår att det här är hela tiden rörliga
mål. Med,
ja, men värden som vi mäter. Vad är, behöver vi ens mäta det här längre? Det kanske vi inte behöver för att det beteendet har försvunnit.
Ja.
Så istället för att liksom säga så här, om nu sjunker vår omsättning på grund av att det här har försvunnit. Så kanske inte alls är, det kanske är någonting annat som har skett med målgruppen så att säga. Så att just att vi gör en, även när det gäller data, att man gör en liten omvärldsbevakning då och då och ser var har de flyttat sig.
Mm.
Har de liksom flyttat sig utanför våran ring, då måste vi ju flytta ringen så att säga.
Precis, absolut. Vi har inte lyssnat på så många föredrag med stora företagsledare här under denna veckan.
Det känns
inte så. Antingen har vi skippat dem eller så har det inte varit så många på plats. Men idag var du en stor byråchef. Det var Dentsu.
Ja.
Dentsus chef Jerry Bylman, med lite reservation för uttalet på namnet. Och han pratade ju, han flög ju ganska högt i sitt resonemang. Han hade ju uttalat sig om att han skulle vara 100% digitaliserad i sina verksamheter.
Mm.
Och han var ju helt inne i den digitala resan.
Mm.
Han nämnde då bland annat att man har gjort stora undersökningar där det visar sig att företagen som digitaliserar sig, att de är 26% tror jag, vi tvistade lite runt där, 26% lönsamma än de företagen som inte är med på resan.
Mm.
Och det tycker jag visar det vi har diskuterat i de här två poddarna men också tidigare, att det är så oerhört viktigt att komma upp på banan.
Mm. Och det får mig, för det känns ju lite som att vi sitter och pratar om, eller att det blir så himla lätt att det känns som, ja men gud vad vi har pratat om det digitala. Herregud, nu måste vi börja prata, nu borde vi prata mer om affärsutvecklingen, eller vi borde prata mer om marknadsföring eller sådär. Att allting, att vi pratar, eller så kan jag känna så här, blir det bara mitt område nu?
Ja.
Men så inser vi ju att allting är ju digitalt idag.
Ja.
På något sätt, och det är ju självklart. Jag tror inte att alla företag tycker att det är självklart.
Nej.
Utan att det handlar fortfarande väldigt mycket om, ja, ska vi ge oss ut på sociala medier?
Ja precis. Och så ser man inte
vidden av det. Nej, man inser inte att, man inser inte att vi har data som vi skulle behöva plocka hem om våra målgrupp som är digital.
Mm.
Vi har en hel marknad som vi inte ens har rört vid.
Nej.
Och är man inte alls, eller liksom hänger man inte på nätet eller i de digitala kanalerna, då pratar vi inte längre om marknadsföring, utan då är det företag, då är det en hel köp ny köpresa liksom.
Ja.
Som du måste utveckla en helt ny affärsmodell nästan.
Ja. Och många företag gör ju också den resan, om man säger att man lever i ett hyfsat analog värld och kanske inte har i stort sett mer än någon statisk webbsida eller så här. Så är ju ofta den resan företag gör är ju att du kanske börjar i marknadsföringsänden. Så alltså du börjar med marknadsföringen för att komma ut i den digitala världen. Och sen är nästa steg att du går in i försäljningsområdet. Mm. Och sen kanske nästa steg är affärsutvecklingen. Och där du gör en större transformation av din hela din business.
Precis. Så och det känns ju väldigt naturligt egentligen.
Ja, det känns naturligt. Och därför blir det ju så viktigt att du hoppar på marknadsföringsdelen och är med och börja titta vad
ja,
som händer.
Och börjar du redan där att ta in det internt så kommer det inte göra lika ont när det kommer till att liksom på riktigt börja förändra strukturer och sådär.
Nej.
Utan då har ni redan börjat känna på det här. Och du har, om du sitter som chef och liksom säger till marknad att nu startar vi. Och du är med och får med dig några av dina mellanchefer. Mm. Så att ni alla går igenom den processen.
Mm.
Tror jag. Och liksom får alla de här aha-upplevelserna och blir lite stressade och känner så här. Shit, ja, här hade vi massa kunder liksom. Mm. Då tror jag inte heller att det blir lika jobbigt sen när det ska implementeras internt. Och då har du också med dig ett gäng, både marknadsavdelning, försäljning och liksom ett gäng mellanchefer som liksom kör tummen upp.
Ja.
Då blir det ju lättare för dig som när du ska sitta sen framför styrelsen.
Absolut.
Eller ledningsgrupp och säga att ja, men vi måste göra det här. Mm. Det kommer kosta, men det måste ske.
Mm. Vad tar du med dig om du försöker flyga lite högt då över årets Advertising Week? Förutom att det har varit fantastiskt väder och fantastiska föredrag.
Mm.
Vad tar du med dig? Känner du så här, ja det här kommer jag ha användning av?
Nu vet inte jag om det är för att det står här på pappret framför mig. Eller att det är för att det är det senaste företaget eller föredraget som vi lyssnade på. Men Jerry Bowman.
Ja.
Från Dense då. Han sa någonting som jag tyckte bara kändes väldigt sant och rätt. Och det var att han sa så här, det enda vi vet om framtiden, det är att digitalt kommer förändra.
Mm.
Och det tycker jag att alla har sagt hela tiden idag, att, eller hela tiden under den här veckan, är att vara inte statisk.
Nej.
Bestäm dig inte för någonting till 100%. Mm. Säg inte att det är så här vi alltid kommer vara.
Nej.
Är ni på YouTube idag så kommer ni inte alltid kanske vara på YouTube.
Nej.
Se inte plattformarna som för alltid plattformar.
Nej.
Och se inte som hur ni är som företag och hur ni marknadsför er som för alltid.
Nej.
Inse att kulturen kommer förändras. Och framförallt med att millennials kommer ta över mer och mer av företagen så kommer det förändras mycket på kort tid.
Ja.
Inom 10 år tror jag. Och så det är nog det jag tar med mig. Just att inse att det kommer förändras. Våga förändra.
Mm.
Och liksom embracea det lite.
Mm.
Och att det inte är så farligt. Det enda som är farligt är om du vägrar.
Precis. Och jag kan väl känna att det jag tar med mig egentligen, det är ju tron att det här måste göras. Den förstärks ju bara av såna här dagar och de här exemplen gör ju också att man har mer att ösa och jämföra med för att visa vad som behöver göras i företaget. Och vad jag tycker man har pratat mycket om den här gången som jag kanske inte kommer ihåg för ett år sedan, det är ju egentligen att plocka upp, att ännu mer plocka upp vad kunden tycker och känner och att inte titta så mycket på sin egen navel utan titta mycket mycket mer på kunden, vad kunden vill ur alla aspekter, allt från forma erbjudandet till att forma marknadsföringen eller hur man kommunicerar och så vidare. Det är så ofantligt viktigt och vi kommer liksom ingenstans i det här jättebruset om vi bara tittar på oss själva.
Mm. Ja, det är nog väldigt sant. Mm. Tror jag. Det känns lite vemodigt.
Att det är slut.
Mm.
Mm. Men det är klart, det finns en gräns på allt roligt också.
Ja, men gud. Och det är nog, jag kände det vid senaste föredraget, att det var verkligen max vad hjärnan klarade av intryck.
Ja.
Vi har ju inte ens gått på hälften.
Nej, vi har inte gjort det. Men det finns mer på webben. Och titta på. Och det kan vi också rekommendera. Gå in och titta på föreläsningarna. Och få en massa nya intryck.
Mm.
Och sen gå hem och ha lite verkstad. För det är ju det vi tänker göra.
Verkligen. Jag ska filosofera lite först. Och sen så blir det verkstad av det här.
Ja.
Mm.
Då går vi ut i London. Vi har ju varit väldigt försiktiga med att gå ut. Men ikväll gör vi väl det,
ja.
Helena.
Vi går ut och restaurang.
Firar lite på restaurang.
Det blir
det. Ser vi. Ha det gött.
Hej. Ha det bra. Hej.